Varmt välkomna till ett flåsigt avsnitt i vanlig ordning på måndagar, tänkte jag säga. Men vi kanske släpper det på tisdag. Men Amanda och Amanda är just nu vid någonstans utanför Barcelona. Amanda Helge, du flög ju nyss, eller flög, du åkte bil hela vägen till Amanda i Barcelona. Hur gick bilresan?
En liten roadtrip så att säga. Men den gick förvånansvärt bra tyckte jag. Det gick fort. Vi åkte vid fredags vid typ 12 och landade i Barcelona i söndags vid 12.
Det gick väldigt snabbt tycker jag.
Att Amanda Helger skulle kunna säga att det var en fruktansvärd bilresa skulle aldrig hända heller. Det...
Inte om något i livet.
Nej, det är, allting är bara så jäkla bra hela tiden. Men, och Amanda Hugvik, du har ju landat lite nu från din halvmara.
Ja, alltså jag skulle säga att jag testade att springa i veckan i Barcelona och skulle då ge mig 15 kilometer, som jag tänkte, det är ju inga problem. Men jag tyckte den här rundan var så jobbig, så att min kropp var väl inte... Vissa dagar går det bara inte. Så jag kämpade mig igenom till 13 kilometer och var nöjd med det. Men imorgon ska vi ge oss ut igen och testa springa lite. Och precis som vi utlovade i förra avsnittet och som jag har lärt känna genom de här loppen då och även det jag ska göra i Valencia, så har vi bjudit in min löpcoach Askan. Så du kan väl få presentera dig. Vem är du och välkommen till flåset?
Ja, tack så mycket, tack så mycket. Ja, vem är jag? Askan Fivrin heter jag. Har väl sysslat mycket med fotboll när jag var yngre. Som många andra. Spelade fotboll i herrans massa år. Och sen tröttnade egentligen på alla skador. Egentligen. Det var det som gjorde att jag slutade. Och precis i den vevan så vet inte egentligen hur. Jag vet bara att det var Göteborgsvarvet. Så jag bara gav mig på det för att kompisar som sprang. Och då var jag ju total novis liksom. Men det var ändå något som fångade mig. Och så på den vägen är det. Det var många år sedan nu. Sen har jag sprungit mer och mer. Och hållit på med coachning i många år. Och, ja. Och här är vi nu.
Gud vad kul. Men vad är din relation till löpning idag?
Mm. Nej, men idag så springer jag mycket själv. Jag har väl lite ambitioner sådär. Jag är liksom, ska man säga, jag är ju ingen elitlöpare, verkligen inte. Men så här elitmotionär kan man säga. Så jag gillar, jag har sprungit många lopp, många olika lopp. Och ja, har lite ambitioner, tränar ganska seriöst. Och så jobbar jag som coach då, i lite olika sammanhang.
Och framförallt med New Balance. Och det är ju där vi känner till varandra. Mm. Och
exakt.
Jag tänker ju att det hade varit väldigt intressant, för vi har fått väldigt mycket frågor nu från våra lyssnare om just det här, typ hur man förbereder sig inför ett maraton och hur ska man tänka upplägget vart man är. Och vi pratade ju lite innan här också om att det är ju väldigt individuellt och det kanske bara går att ge en generell överblick, men annars är ju all träning ganska individinpassad. Men kan inte du typ gå igenom hur du coachar en person som kanske ska springa sitt första maraton? Vad ska man tänka på? Hur mycket tid behöver man? Och så vidare.
Precis. Nej, men jag brukar ungefär på samma sätt, Amanda, som både du och övriga i vårt gäng i det här projektet har liksom började. Det handlar ju mycket om att lära känna personen, ta reda på träningsbakgrund. Vi alla har lite olika träningsbakgrund. Ambition och... möjligheter, vad vi har för möjligheter i form av tid, lust och så vidare. Hur mycket jobbar man, hur mycket har man, så vidare. Så det är det som sätter agendan. Men i grund och botten så handlar det ju mycket om att komma igång, få kontinuitet, minimera skador och få lite flyt liksom i träningen. Sen nästa nivå är ju detaljerna då, vad det är för typ av pass och så vidare. Det är lätt att titta på den biten, men jag skulle vilja säga att det liksom handlar oerhört mycket om att bara hålla sig skadefri, att hitta glädjen och mala på liksom i en viss, så man får lite flyt helt enkelt i träningen.
Och om man är första gången och det finns ingen tidsram, vad är optimala längden inför ett maraton? Säg att någon vill springa Stockholm maraton nästa år. Ja. När skulle liksom en nybörjare, man kanske har sprungit lite så i sitt liv. Men när, hur lång tid vill man lägga på att bygga upp inför ett maraton? Är det 7 månader, 5 månader, 3 månader? Eller vad är rimlig träningsplan?
Ju mer tid man har på sig i ett sånt projekt, ju mer kan man ju liksom hinna, ju mindre stress kan man känna med att liksom bygga upp till någonting. Men jag skulle säga 10 veckor brukar man ju säga som någon sorts minimum. Men säg Stockholm, men det är också ganska vanligt att det blir så här nyårslöften. Nu är det ganska vanligt till exempel till Stockholm Marathon eller till Göteborgsvarvet att man, det är absolut ingen fara att rida över till nya året och sen sätter man igång med en plan. 10 veckor, 15 veckor eller ännu hellre kanske 20 veckor.
Och,
man säger 10 veckor som minimum.
Okej, okay, det är minimum. Men då kanske man ska ha lite löparben redan. Man kanske har sprungit lite och har någon typ av rutin. Ja,
exakt.
Men något som kanske inte alla vet, alltså det är ju, vad är ett maraton egentligen? Jag har ju gjort ett maraton, Amanda ska göra ett maraton och vi kommer göra dem i 2 helt olika städer. Jag gjorde Stockholms maraton och Amanda, du ska göra
Valencia maraton om 4 veckor.
Valencia maraton, exakt om 4 veckor. Och maraton är väl, rätta mig om jag har fel, en OS-gren.
Ja, exakt, exakt.
Exakt. Och när det kommer till löpning så delar man ju någonstans på män och kvinnors resultat. Och det finns ju några sjuka resultat där vi är liksom, vi är väl och snuddar nu på här sidan på 2.03 i, vad är det? Lite
snabbare än så. 2.00.35 tror jag han sprang i Berlin här nyligen.
Ja, jag för mig att
det var nya världsrekordet, eller hur?
Ja, exakt. Exakt.
Och han var jätteung. Visst är det så? Och han är ganska ny löpare.
Han är 23 eller 24 och det är extremt ungt i sammanhanget. Man brukar ju börja, många av de här duktiga maratonlöparna har ju liksom hållit på med banlöp 5 kilometer och 10 kilometer. Så brukar man liksom öka i distans när man blir äldre. Man brukar säga att snabbhet kan man ha kvar till när man är ung, men uthållighet kan man ha kvar mycket längre. Snabbhet är svårare att hålla när man blir äldre. Och i sammanhanget så springer de här elitlöparna, så springer, även om det här är helt galna tider, 2.00.35 på maraton, men i sammanhanget så springer han, det är liksom inte de här högsta farterna jämfört med 5 km lopp eller 10 km lopp. Så att, men det var unikt på någon som är så ung.
Vad har man för kilometertid om man drar ett sånt? Vad hade han? Vet vi det?
Jag har det inte exakt i huvudet, men
om vi höftar lite, vi är nere på 3.
Det är under 3 minuter per kilometer.
Under 3 minuter per kilometer?
Ja.
Jag tror inte att jag hade kommit upp i den hastigheten om jag försökte göra ett intervallpass.
Nej, det är ju det. Man kan inte ens ruscha så snabbt.
Nej,
jag kan avslöja att jag faktiskt var ute och sprang Strandvägen. Det är väldigt platt och trevligt. Men jag sprang Strandvägen ut och sprang så fort jag bara kunde. Och jag var absolut inte nere på den tiden. Och då är det inte många meter. Men
jag har en fråga om löparkroppen. Nu är vi ändå inne, för att jag avbröt Johanna. Men bara så som du sa nu, Johanna, att du försökte trycka på allt du kunde. Och sen så har ju liksom du hobbylöpt och vi har gjort det också. Men finns det något också som man pratar ju ofta i sammanhang om löparkroppen? Finns det liksom, till exempel den här killen som slog rekordet, finns det sådana, han har liksom genetiska förutsättningar för att kunna sätta en sån tid som vissa aldrig kommer kunna göra oavsett träning?
Nej, jag skulle nog svara nej på den frågan, för att det är ju, de ser, om du tittar på alla de här snabba löparna, de ser ju ungefär likadana ut. Givetvis är de ju ganska tunna. De är tunna, men de är ju, sen finns det korta och långa och så vidare, men det är ju, nej. Det är ju liksom, det är ju väldigt svårt att exempelvis inte vara fit om de har sprungit i x antal år med 200 km plus i veckan. Så det är ju väldigt, i princip omöjligt att inte hålla sig fit av löpningen. Det är väl det de har gemensamt. De är ganska tunna.
Alltså hur mycket löpskolning är det? Eller man ska säga, alltså just löpsteget i sig, teknikmässigt. Som sätter fart. Fart, vad säger man?
Liksom hastigheten.
Tempot, hastigheten.
Ja. Jag tror att det är väldigt viktigt om man är som nybörjare, kan det vara viktigt, för många av de här kommer ju från friidrottsvärlden, de är bästa, och då Inom friidrottsvärlden så är löpskolan väldigt, väldigt viktigt. Men, så det kan vara en vits för även för nybörjare att köra löpskolning. För att få dels bli snabbare men också få bra flyt i löpsteget, få lite stunds i kroppen.
Vad är dina så här, tre snabba tips som man typ så här, man pratar mycket om att så här, skjuta fram höfterna eller hur man ska sätta ner foten. Finns det några sådana enkla justeringar som man lätt kan kolla upp själv om man nu lyssnar in och tänker så här, okej, vad ska jag fokusera på för att kanske få till min löparkropp?
Det där är lite svårt för att genom att göra drills och genom att springa mycket så får man ett naturligt bra löpsteg om man springer mycket. Så att det är väldigt svårt att tänka att nu ska jag sätta foten under kroppen. Snarare vissa saker som är lättare att fokusera på. Jag brukar prata mycket om bak med armarna, ut med bröstet och bra armpendling så inte armarna. Men ta hjälp av armarna helt enkelt. De delarna som man ändå ser och har väldigt mycket svårare att ha koll på vad som händer under foten och vart den ska landa. Det får snarare komma naturligt.
Och jag tror att det här är någonting som många har lätt att komma åt under en kort sträcka. När det kommer till att springa rätt. Av att tänka liksom upp med bröstet, upp med blicken, korta steg eller sådär. Och man ser en otroligt stor skillnad på starten av maraton. Hur fina löpsteg och hur snabba och hur redo vi är. Och liksom alerta. Ja. Och sen så i slutet av liksom extremare distanser. Under 10 mils lopp eller vad det nu än är, så ser folk mer ut som bananer. Och där är det någonstans viktigt också att förtydliga, för det har jag märkt under många lopp, att skillnaden på de som har tränat länge och de som har liksom sprungit en kort tid men kommer in på samma tid, kanske många gånger är hållningen och den liksom löparstyrkan man har byggt, inte bara konditionen och flåset och att du kommer in i mål på den tiden du vill, utan att du har fortfarande den ståtliga hållningen som du hade i början.
Ja, det är klart. Det handlar ju om tillvänjning till mångt och mycket. Så att de är många passen, många kilometrarna i kroppen. Ja, ju mer träningsbakgrund, ju mer förberedd inför ett maraton till exempel. Men det gäller ju även halvmara eller andra distanser. Då lyckas man ju förmodligen ha en bättre hållning rakt igenom loppet.
Vad är det du går in på som löparcoach när du tar igen en sån, alltså en person som ska springa ett maraton? Är det så bara löpteknik eller är det liksom styrka, fys? Liksom hur lägger du upp en sån? Hur delar du upp det för en ny person?
Återigen, tror jag börjar med lite bakgrund. Dels vilken bakgrund man har. Om man liksom är det är ganska många som kanske har kört lite gym till exempel tidigare. Då har man ganska bra med styrka med sig in. Och också den här som jag nämnde med möjligheterna. Hur mycket tid kan man lägga? Har man 4 timmar i veckan, då kan vi ju disponera dem på kanske 3 löppass och 1 styrkepass. Men har man till exempel, säg att du bara har 2 timmar i veckan och disponera, då skulle jag nog lägga de 2 på löpning så att säga. Då har man, hur ska man uttrycka det? Jag har inte råd att lägga 1 timme på styrka även om jag skulle vilja göra det. Så det får bli lyxproblem. Det är viktigt, men det är ändå sekundärt löpningen så att säga. Om man...
Är det viktigaste att egentligen få in kilometrarna i kroppen? För vi har gjort den här svenska klassiken nu i år. Och jag tycker att återkommande är ju att så här, man ska ha minimum så här mycket längd i benen eller så här mycket cykeldistans. Är det samma med löpningen? Att oavsett om du har sprungit snabbt eller inte gjort intervaller, det handlar om man ska liksom ta ner det på lägsta nivå, så är det så här, samla så mycket kilometer i kroppen som möjligt.
Ja, lite grovt så skulle jag ändå säga att det är en oerhört viktig faktor. Löpmängd är viktig faktor, och då menar vi inte väldigt hög volym under kort tid utan nu snarare över tid. Så det är det, om man ändå ska hårdra det så är det, och helst i olika farter.
Och jag tänker nu, du gav ju oss en referens för typ vilka pass man ska få in på en vecka. Kan inte du dra dem lite kort här nu? Vilka pass är optimalt att få in en vecka i sin maratonträning?
Absolut. I ert fall så var det ju egentligen, om vi utgår från säg 4 pass i veckan, då var det ju ett pass med lite mer fart, Och då var det ju, vi kallar det för tröskelpass eller intervallpass, men det är väl som vi sa att det är ju sällan, det är inte det här blodsmak och maxpulspasset, utan intervaller med god teknik av olika 400 meters intervaller eller 1000 meters intervaller. Sen är det ett lite längre pass, förslagsvis på helgen, där man behöver börja bygga upp distansen, säger någonstans, för om vi nu pratar maraton så måste man ju komma upp i distans, så då kanske i ert fall var det väl 14 kilometer kanske första distanspasset, veckan efter var det 16 och så 18 och så vidare. Och sen var det egentligen två stycken så kallade utfyllnadspass, där vi kommer tillbaka till det med bygga löpmängd, och där det är klassisk joggpass, 6 7, 8 kilometer, väldigt långsamt, väldigt lugnt. Den har inget annat syfte. Du ska inte varken bli trött av distansen eller av farten. Det är egentligen en återhämtningspass för att bygga kilometer.
Okej, ja. Och jag tänker, när vi hade ju en sån kick-off-helg i Berlin. Där vi bland annat gjorde intervaller i grupp. Och då upplyste du mig någonting om, som jag inte riktigt var medveten om, men som jag reflekterat över men inte tagit till mig min träning. Och det är just det här, typ, är man på den här nivån av träning och inte ska göra något världsrekord eller liknande. Mm. Att det här med att trycka på för mycket under intervaller gynnar inte en på min nivå. Kan inte du ge lite insikt i där vad vi pratade om?
Ja, jag skulle snarare lägga... Det är inte så att det är liksom skadligt att springa hårt. Taken på det är ju snarare att det kostar mer än det smakar. När man springer riktigt fort, då höjer man risknivån ganska så kraftigt. Speciellt om man inte har så lång löpbakgrund. Om man är hyfsat ny i detta och har en maraton till exempel, där farten inte kommer vara det avgörande faktorn. Det är uthålligheten att hålla ihop och så vidare. Då kanske man inte ska bomba 200 meters intervaller allt man har, utan det är återigen att få in många pass, många kilometer, förvisso springa i olika farter, men inte kanske undvika den här högsta växeln av fart. Och det brukar snart, och då brukar jag jobba kanske med lite längre intervaller, för då löser det sig automatiskt att man inte kan bomba på allt man har.
Rent så tidsmässigt, skulle du säga typ att man ska jobba för att, om man nu har ett år på sig, säger vi, innan ett maraton, ska man då jobba för att öka tempot under de här passen? Eller ska du ligga i liksom samma tempo som du började i på de här långpassen och liknande, och bara liksom utöka intervallpassen eller liknande?
Det finns ju olika skolor givetvis med liksom hur man coachar och hur man tänker, men en ganska vanlig variant är ju att man försöker bygga distans. Och så behåller man fartpassen just på fartpassen, som är oerhört liten del av den totala mängden. En gång i veckan kanske. Och sen ju närmare race man kommer. Säger nu med Valencia nu då att det börjar närma sig. Ja, men det är 6 veckor kvar. Och då börjar man kombinera de två. Att det här långpasset som innan bara handlade om att vara ute i 90 minuter eller 18 kilometer. Då helt plötsligt så är det en farttanke även i de passen. Det skulle kunna se ut som ett så kallat nyckelpass då, som är sista veckorna inför ett lopp då, där det blir någon sorts förberedande testlopp. Säg Amandas fall då, att kommande helg då skulle jag vilja att hon springer 20 kilometer där hon joggar 6 kilometer som vanligt, jättelugnt. Och så har hon 3 gånger 2 kilometer lite snabbare där hon joggar emellan i 60 sekunder, där hon aldrig stannar egentligen, men hon har en fartdel men hon har fortfarande distansdelen. Då börjar det bli ganska jobbiga pass, då kombinerar du fart och distans. Men då får man göra det försiktigt då, för då börjar det genast bli väldigt jobbigt, för då har du slitaget från distansen men också hög puls delvis.
Mm. Och här har ju vi skämtat i tidigare avsnitt lite grann med andra gäster av att de här kortare passen är väldigt viktiga för att få till liksom distans under en längre tid. Men vi har också skämtat om att jag aldrig springer korta distanser, och jag springer aldrig fort. Men någonting som många pratar om när det kommer till längre distanser är ju det här, eller att uppnå ett visst mål när det kommer till långa lopp, är ju att dela upp liksom 80-20. 80% av dina pass borde vara si, och 20% av dina pass borde vara liksom intervaller. Och det är ju någon bra måttstock, men det där förändras ju över tid också. Att har du som sagt god tid på dig för ett maraton, vilket vi ändå kan flagga för i det här avsnittet, att det är ju november nu och i juni går ju stapeln av Stockholms maraton som förhoppningsvis vi kommer vara en del av. Och det är ju perfekt att ge sig ut nu. Det är många månader kvar, men du hinner också vara nere i lite sämre väder och du hinner njuta sen och känna dig i form inför våren. Alltså man kan ju prata om maraton liksom hur länge som helst och alla individer funkar ju otroligt olika. Amanda Högvik, du har ju haft otroliga förutsättningar inför ditt maraton nu. Kanske inte att du har varit sjuk, men att du
har ju tiden. Är ute och reser.
Du har tiden.
Och värmen.
Du har kunnat lägga tid och
energi. Nu har det. Jag har inte haft värmen, men nu har jag värmen när jag bytt kust, men det är ju verkligen, alltså man märker ju, det tycker jag faktiskt ganska otroligt, och nu typ när vi sprang Härskan här i Marseille, att det är så häftigt att man har kommit till den punkten i sitt huvud där man vet att distansen inte är ett problem. Alltså 20 kilometer var ju otroligt jobbigt tankemässigt innan. Då var det ju så här 5 kilometer, man bara, hur ska jag klara det här? Och det är så häftigt när man då får en kontinuitet i sin träning, hur liksom standarden för vad som är jobbigt, den bara ökar. 20 kilometer är inte jobbigt. Däremot så känner jag när jag är ute och springer själv och det är inte ett loppsammanhang, att jag har ju väldigt problem med hjärnan. Jag tycker att det blir väldigt tråkigt. Och när jag får tråkigt då börjar jag känna efter. Jag hör hur min hjärna börjar säga, nej men ska du inte stanna och knyta skon eller ska du inte göra det här? Typ, får du det, Askan? Eller hur jobbar du med ditt huvud? Eller sitter du, är du ute och njuter så där i 20-25 kilometer och 30 och bara easy peasy? Kommer man dit?
Det var en jättebra fråga. Ja, jag får jobba stenhårt med den biten. Men jag tror jag kommit till den insikten vad jag behöver göra för att bibehålla glädjen. Jag skulle säga att nyckelordet är variation. Variera löpsällskap, variera podd, musik som du lyssnar på, variera skor inte minst. Spring inte med ett par skor. Ha andra, unna er 2-3 par. Det är förhållandevis billig sport, löpning vad gäller material. Ja, det vet ju ni som har hållit på med cykel och allt annat. Mm. Med våtdräkter och just variation. Spring på olika platser. Även om det kan vara enkelt. Ibland är just fördelen med löpning att man kan öppna dörren och sticka ut. Men som jag springer ganska många runder per vecka. Det blir ju oerhört tradigt att köra samma runda. Så att jag tar bilen ganska ofta för att just få en... Jag hade senast igår mötte upp en kompis längs havet och sprang på Särobanan mot söderut bara för att få lite inspiration och springa längs havet istället för runt industriområdet där närmast.
Okej, det kanske är det. För nu har jag ju fördelen av att jag reser, så att det blir ju mycket variation. Men det är väl också det, nu har jag inte haft väder på min sida. Men det blir också mycket att när man inte har en bas som jag har så måste man ju reka plats också. För nu när jag försöker satsa på att springa lite längre så har inte det alltid varit möjligt i de här kustbyarna, för då möts man liksom, du har en strandpromenad, men den tar liksom en början och ett slut. Så där har jag också mött mina problem. Men jag tycker verkligen, jag försöker variera musiken eller sätta på någon behaglig podd, men då som häromdagen då när jag skulle försöka få ihop 15, vilket i vanliga fall inte är en distans som numera är ett problem för mig, så fan är det så otroligt jobbigt. Och när man har hamnat där i huvudet, då är det som att kroppen tycker att det andas jobbigare, benen orkar inte. Och så vet man att man har det i sig, men man kan ändå inte... Ja, jag vet inte, jag får jobba otroligt. Nu skulle jag säga att det är hjärnan som är inne för mig.
Känner jag det?
Nej, men jag tror... Maraton Petra var inne och pratade om det här också. Och en liten genväg man kan ta är ju att vara ute den tiden som du ish kommer ta. Men det betyder inte att du behöver springa hela den tiden, utan vän dig bara med att vara aktiv under en längre tid. Sen om du kan springa en mil och gå 2 mil på det, så är det okej. Men var ute, för då kommer inte tiden vara ett problem sen att du blir uttråkad, utan du kommer vänja dig med att jag behöver så här mycket vatten, eller jag behöver så här mycket energi, eller så här går mina tankevurper liksom under en längre tidsperiod, så att säga. Jag ska ju göra Vilket vi har pratat om i tidigare avsnitt också. Men jag ska göra Nordenskjöldsloppet som är max 30 timmar. Och det är ju många idrotter som har såna här mentala motgångar, om man ska säga. Man möter i de flesta loppen. Och jag tror nog att man kan tackla dem på samma sätt hela tiden. Och det är ju bara öva sitt mindset. Och sen, så som ni säger, att man måste variera. Variera musik, variera tankar, variera liksom. Det kommer gå upp och ner. Och det är nog förutsättningen för att man ska klara ett maraton också. Att du räknar med det från start. För start är så otroligt pirrigt. Och känslorna är bara på topp. Och man har hur mycket energi som helst. Och man går ut på ett på tok för högt tempo om man inte kan spärra sig själv. Liksom. Men målgången är många gånger kämpig. Eller vägen dit är otroligt mycket upp och ner. När jag sprang mitt maraton så spydde jag efter 25 kilometer. Och då var det fruktansvärt. Men mina första 2 mil hade jag ett superbra tempo och mådde jättebra. Och jag vinkade och jag skrattade till alla som var runt omkring och så. Men det kommer dippar och det kommer extrema dippar. Så det är nog bara att man vänjer sig med det.
Nu har ju du, Amanda, du har ju lite speciell man kallar det, tillvaro där. Kanske saknas löpsällskap alltid och sådär. Men om vi tar en normal person som är hemma i Stockholm eller Göteborg eller var man nu befinner sig, då kan man ju, just de här längre passen, där är ju, det är där tidsfaktorn blir liksom något utmanande. Och då är det, boka med en kompis eller en grupp till och med, ett par stycken. För då går ju tiden, för just många av de här just längre passen, då kan man springa ganska lätt, man kan kosta på sig att prata om olika saker. Så går ju tiden oerhört mycket fortare. Mm. Så att springa med sällskap.
Och det har jag också läst nu, som du säger, att med tiden går fortare, att man kan unna sig att prata. Att vanlig misstag är väl att även om man tycker att, att man tar det lugnt på sina långpass, så ska man verkligen ta det extremt lugnt. Det ska verkligen inte vara ett problem att prata. Det är väl någonstans där man vill lägga sig i sitt tempo. Att det känns helt bekvämt att prata och att man ska bara ta sig an kilometrarna.
De flesta långpass. Ja. Sen finns det, som jag sa, en nyckelpass. Nu ska jag precis som du springa Valencia, så jag hade ett sånt igår. Jag mötte upp min kompis Max och då pratade vi första halvtimmen. Men sen skulle vi börja springa lite fortare och då det blir helt enkelt lite jobbigare. Det var inte så att vi hade bestämt oss för att inte prata, utan då tystnar musiken så att säga. Men så på slutet igen, när vi var klappfärdiga med fartdelen, och så började vi babbla på igen. Så att, men just även om man inte pratar ur kanon, men även om man bara springer med någon, så är det ju en oerhört stöd ändå.
Men det kan jag också uppleva när man då ibland ska köra sån långpass, att man kör lite sådana kortare intervaller i början. Så kan jag tycka att det känns så mycket lättare att springa långsamt sen. För då har man liksom redan dratt igång kroppen, om man ska säga. Att man så ökar lite och sen så får man lägga sig så i.
Att du inte andningen lättare typ. Att du liksom,
då blir det en
nervarvning.
Ja, men typ. Då blir det så en belöning att springa långsamt sen.
Är det en teknik man kan ha, Skan? Att här, dra på lite och hålla på och sen bara vara ner? Eller finns det fördelar och nackdelar med att sluta med att springa snabbare och...
Nej, men ett klassiskt upplägg är ju kanske även, som sagt, antingen är ju bara att det bara ska vara lågpulspass som det är större delen av säsongen, men även om det är så kallade nyckelpass där farten ska vara inkluderad, så är det klassiskt att man börjar lugnt och avslutar lugnt, men i mittdelen är det lite mer fart kanske.
Ja, jag tänkte att vi skulle försöka avrunda det här avsnittet lite, men hade inte du kunnat ge typ 3 tips till någon som ska vill ta, säg att de har på nyårslistan nu då, maraton 2024, eller börja träna eller börja springa. Vad är det liksom som ny löpare, vad ska man tänka på om du har 3 tips?
Jag vill utvidga den här listan med att ge 3 tips för de som ska göra maraton första gången och gör det långsamt, och 3 tips till de som vill utmana sitt tempo och bli bättre. Som kanske redan har gjort ett maraton men vill öka sin tid. Eller minska sin tid.
Kan ha olika mål.
Det är sjukt långsamt.
Men vi börjar med 3 tips till alla nybörjare där ute som lyssnar.
Ja, då skulle jag säga att man bestämmer sig. För det första är det viktigt att liksom, jag vet inte, skriva ner sitt mål, tala om det för sig själv och sin omgivning så att det blir ett uttalat mål, så att det inte blir något att jag kanske gör det, men utan man bestämmer, jag ska springa i Stockholm maraton, och så har man en tydlig startpunkt där satsningen så att säga börjar. Och det behöver man inte stressa med. Man kan ju gott ha det som att men jag börjar den 2 januari. Så hinner jag mentalt ladda upp. Man ser över sin utrustning så man har minst 2 par skor. Och sen att just det här med variation. Jag kommer snart till upplägget, själva passen. Men just att man kanske behöver ett gymkort för att klimatet är som det är. Vissa pass, jag brukar säga att personligen gillar jag löpband. Och jag vet att många inte gör det. Men det kan ändå ha en vits att säga att man springer 3 gånger i veckan, så behöver man ju springa alla på löpband. Men det kan finnas en vits att ändå försöka vara inne när det är slask och is och sådär. För det blir liksom ingen, det ger inte så mycket att halka runt där de värsta dagarna så att säga. Det är också en del av variationen. Ett pass i skogen, ett pass på asfalt, ett pass på löpband. Förutom att de också har olika i upplägget då, som jag sa. Men för en nybörjare, säg att man börjar med, jag vet jag som sagt inte hur många pass, man säger att man baserar den på 3 pass i veckan. Att ena är, om man börjar från scratch, ena passet är 6 kilometer jogg, supersakta. Och om man inte ens är där liksom, i kroppen, så får man ju givetvis börja med 6 kilometer där man går några minuter och springer några minuter. Man måste ju liksom landa var man står idag och börja där. Så ett superlångsamt joggpass, kort. Och sen har man ett pass där man börjar jobba med lite mer distans kanske. Försöker då springa lite mer, så inte alla pass är 6 kilometer, utan en som är 6 och en som är 10 snarare. Och sen försöker jobba med ett pass där det är någon sorts intervaller, där man lägger in lite löpteknik kanske. Det är bara att googla drills eller löpteknik på YouTube. Det finns jättebra videos där. Man börjar med lite drills och sen har man någon intervallupplägg. Och det finns också jättemycket. Antingen tar man hjälp av en coach eller så får man också läsa på YouTube och så vidare. Det är liksom, man springer 10 gånger 400 meter med 1 minuts vila till exempel. Eller vad det nu må vara. Korta, långa intervaller. Just inte superviktigt liksom vad det är för sorts intervaller. Det är mer att en gång i veckan så jobbar man med hjärta, lungor. En gång i veckan jobbar man med endurance, alltså får knä och leder och liksom vänja sig vid distansen. Och ena är bara för att samla kilometer och komma ut. Och ren återhämtning så att säga mellan de olika passen. Det är väl nybörjarpasset.
Exakt, för de som vill minska sin maratontid och bli snabbare löpare. Hur gör man då? Då
är det ju först och främst att man börjar lägga in liksom veckans 4:e pass eller veckans 5:e pass. Det är dit man strävar också. Och då, om man nu har varit den här första typen som vi beskrev och är på väg att bli liksom satsa på en tid kanske, eller springa sitt andra maraton och så vidare. Då kanske man börjar att introducera det här 4:e passet i veckan. Och den skulle då kunna vara en utfyllnad för att få komma upp i volym helt enkelt. Så att man har legat på 25 km i veckan, så ska man ju sakta kunna komma upp i 30, 35, 40. Och det finns ju egentligen bara 2 sätt att nå högre volym. Det är ju fler pass i veckan och längre pass. Men återigen, differentiera dem så inte alla pass i veckan är lika långa och lika hårda. Vissa pass är långsamma, korta, vissa är lite längre, vissa är snabba. Inte lägga de hårda och långa passen direkt efter varandra och sådär. Ge sig själv tid för återhämtning och hela tiden vara alert på skador. Så att har man en liten känning så bockar man inte av passet, utan då vilar man. För det kommer komma sådär. Det kommer komma sjukdomsperioder och skadeperioder, så är det.
Och nu pratar vi om att få ihop fler pass under en vecka eller längre distanser. Hur avgörande är intervaller för att få upp tempot? Är det någonting du borde putta in tidigt, eller är det bara en längre tid innan ditt maraton så borde du få in distans? Och jag tänker mig att intervaller då bygger någon typ av hastighet när du har gjort dig bekväm med löpningen i sig. Hur lång tid innan borde jag fokusera mer på liksom hastighetsrelaterade träningspass?
Som sagt, alltså hastigheten, farten är ju lite kopplat till skaderisk. Så att om man inte är där så får man ju jobba både med, när man börjar med fartpassen, man får jobba med lite mindre mängd fart, färre kilometer i fart och hålla nere farten. Men i och med att man vänjer sig så kan man ju tillåta sig att ha längre intervallpass och slutligen då kanske ha 2 intervallpass i veckan. Så att man körde tisdagar innan, nu kan man ju köra ett pass på torsdag eller fredag som också är intervallpass. Ena är lite kortare, ena lite längre. Det är den här stegringen som vi pratar om då, att man kanske går från 2 eller 3 gånger i veckan till 5 gånger i veckan. Då har man ju helt plötsligt råd att ha 2 joggpass, 2 intervallpass och ett distanspass. Och få upp distansen på köpet. Och sen ju närmare Stockholm Marathon man kommer, så att man har tidsambitioner då. Så att man har ambitioner att springa Stockholm Marathon på 3:40. Då får man ju slå ut snitttiden. Vad är det för kilometertid jag ska hålla? Och då kan man ju ha den som mål på, då börjar man kanske springa sina distanspass och försöka ha en del i det där man håller så kallad marafart.
Det här har ju varit jättevärdefull information och jag tror att många blir jäkligt peppade på, kanske om man inte har gjort det, att faktiskt skriva upp maraton på sin lista 2024. Mm. För jag tror att det är många som någon gång har sagt att så här, men jag skulle vilja genomföra ett maraton. Mm. Så det här är jättevärdefull information och supertack Ashkan att du ville vara med och dela. Och nu till finalfrågan. Kommer jag klara av Valencia maraton?
Ja, men det är klart du gör. Nej, men du vet ju, som jag sa till dig hela vägen, du har ju haft lite en 17-årsperiod och så vidare, men jag var ju väldigt, väldigt dum inför Marseille Cassis, även om det bara var ett testlopp. Det var tack vare att du hade gjort Lidingö och du hade gjort det här, alla de här klassikergrejerna som jag hade. Ni var ju tränade, om än kanske inte löpredo. Mm. För loppet, framförallt för Lidingö-loppet, det gjorde ju att jag kände mig väldigt lugn. Och du vet, nu springer du liksom en halvmara, en väldigt, väldigt speciell lopp där det är liksom en mil uppför. Så att maraton, du klarar maraton kommer du göra. Frågan är vilken upplevelse du får och vilken tid du får om du har sådana ambitioner.
Ja, kanonbra.
Ni får min review om 4 veckor. Ja. Men supertack Ashkan, och vi ses ju i Valencia den 3 december.
Det gör vi. Ja.
Jag kommer på att putta dig runt.
Ja, det börjar. Jag kommer att ta din tröja så du drar mig runt. Har du någon måltid förresten, Ashkan, för just det loppet? Har du satt upp någon ambition där?
Ja, under 2:40 hoppas jag.
Jävlar.
Jag vet inte om jag är där idag.
Ta rygg med dig.
Jag tar rygg på dig.
Förresten, jag måste flika in också, när jag lyssnade på förra veckans avsnitt så tyckte jag det var en grej som slog mig. Du pratade om det här med att du var mentalt lite liksom mätt nu när du har gjort massa lopp, att det bara löper på, att du skulle försöka ta lite ledigt efter Valencia. Det är ganska det är verkligen att rekommendera, och det är vad jag ska göra också, så kallad säsongsvila. Så man liksom, men nu jobbar vi mot Valencia och därefter så är vi nöjda och så tar vi ett par veckor off, kanske till 9 år. Och då, det behöver inte betyda att man inte rör på sig alls, men att man är kravlöst, inga måsten helt enkelt, utan vill jag jogga några kilometer gör jag det, och vill jag inte det så gör jag det inte. Det är jäkligt bra, det är väldigt bra tips inför kommande år.
Gud vad skönt att du säger det, för det är en sån som ligger på ångestbanken, att man så här
vila är bra typ. Egentligen.
Ja, verkligen. För att det är ju verkligen det man måste göra för att kanske få tillbaka lite så pirret inför lopp och sånt där.
Men det ska ju vara kul.
Ja, alltså, det är det viktigaste. Mm. Det ska vara kul och smärtsamt. Ja, supertack Ashkan. Du får ha en superfin kväll. Och vi säger tack för oss. Mm. Och tack. Johanna, du kommer ju ner om en vecka till oss. Och då är vi alla på samma plats och poddar.
Ja.
Jag flyger nog på lördag och sen så poddar vi på därifrån. Exakt. Jag har lite knäppa idéer jag tänkte att vi kan göra där.
Ja, det är alltid
perfekt.
Det är kanon. Okej, tjosing, badring.
Ha det gott.
Hej då!
Hej.